Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av 24 frågor. En podcast från Ny till 24 i samarbete med Acast. Jag heter Karl-Anders Lindahl och med mig har jag Paula Bjäller. Det är som man uttalar ditt namn, va?
Ja, det beror på vem som uttalar det.
Nej, men hur uttalar
det
du det?
Det är som jag säger oftast.
Ja, men vad bra, då hade jag rätt. Du är jämställdhetspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
Bland annat,
vad gör du mer?
Jag är också migrationspolitisk talesperson för tillfället. Har varit integrationspolitisk talesperson sedan jag blev riksdagsledamot. Och familjepolitisk talesperson. Och så sitter jag i partistyrelsen och även verkställande utskottet.
Så där, ja. Ja. Är du beredd att få 24 frågor?
Jag tror det.
Ja.
Det är 24 frågor, en podd om politik. 24 frågor med en intressant gäst. 24 frågor, nu drar vi igång igen. Det är 24. 24 frågor.
Fråga ett. Känner du dig nervös?
Nej.
Nej. Ja, då tar vi tvåan då. Fråga nummer två. Hur ofta händer det att folk stavar fel till ditt namn?
Oj, stava fel är inte jätteofta. Men däremot uttalar, eller framförallt frågar hur det uttalas väldigt, väldigt ofta.
Som jag gjorde precis.
Ja, det är standardfrågan efter varenda gång man har varit med i medier på något sätt. Och varenda gång man ska vara med i medier så är det alltid någon som ställer frågan. Och alltid folk som twittrar efteråt och säger att jag trodde det uttalade sig så. Borde det inte uttalade sig så istället?
Så blir du irriterad av folk som säger åt dig hur ditt namn borde uttalas?
Nej, det blir jag inte. Herregud, det är ju tyst ursprung så att, eller österrikiskt, så att, ska man se på det sättet så borde det väl uttalas bilen antagligen. Däremot så blir jag irriterad. De få gånger folk stavar fel, och ofta så är det kanske med mening, så skriver de Bieber istället. Och det stämmer jag på. Ja, det är så nära.
Du är ingen Belieber då?
Nej.
Fråga nummer tre, favoritfilm?
Döda poeters sällskap.
Okej, varför det?
Ja, men jag... Varför? Alltså den har alltid talat till mig. Den påminner om att man ska våga följa sin egen väg. Att lyssna på sin estetiska sida. Att finnas där för dem omkring en. Mycket lojalitet, starka vänskapsband. Och men just att ge utrymme för att känna efter och följa sin väg.
Är det någon speciell scen som du tänker på när du tänker på det?
Alltså, klassikerscenen är ju alltid och Captain My Captain när de reser ihop i slutet där. Men annars så brukar jag minnas alltså överhuvudtaget när han hoppar upp, en av hans första föreläsningar, han hoppar upp på sitt skrivbord och säger åt eleverna att ställa sig på sina stolar och egentligen kliva på borden också för att byta perspektiv. Det är dels något som alltid talas för mig. Jag har ju velat bli lärare själv. Sen hade jag också förmånen att under gymnasiet ha en helt fantastisk svensk lärare som själv också brukade gå runt på våra bord någon gång ibland och liksom, dikterade vad vi skulle skriva och titta på oss uppifrån. Alltså helt, han var en Robin Williams i verkliga livet.
Har du någon kontakt med honom?
Nej, inte nu. Jag vet att jag besökte, han bytte gymnasium till en parallellskola, så besökte det någon gång, men det var några år sedan sist nu.
Fråga nummer fyra. Är du en organiserad person?
Oj, nej. Inte alls, om jag ska vara ärlig, och det ska jag väl. Så att, nej, det, alltså jag ser ju till att få saker gjorda och kan greppa mycket samtidigt. Vilket ju gör att då har jag liksom aldrig behövt lära mig att organisera mig.
Nej.
Efter jag vet att det blir gjort på ett sätt eller annat till slut ändå. Så det kan vara lite... Man kan nog uppfatta mig som ganska kaotisk.
Är du en sån som landar på fötterna, liksom att det löser sig?
Ja, men lite så.
Fråga fem. Hemmakväll eller klubbkväll?
Hemmakväll.
Varför?
Jag har aldrig varit riktigt förtjust i klubbkvällar så. Om jag går ut så vill jag hellre sitta med, alltså på en mysig pub eller något schysst, eller man kan höra varandra och prata så. Det är klart att det kan vara kul att gå ut och bara röja någon gång ibland. Mm. Det här, jag går igång på att prata med folk eller uppleva filmer eller liksom bara ta del av någonting lite mer intellektuellt.
Jag har heller aldrig riktigt förstått mig på den där gapiga stämningen och höga musiken. Jag vet inte, jag har aldrig...
Nej, det är liksom korta stunder, men i så fall ska vara en klubb som har en schysst och lugn hörna där man kan gå efteråt och dricka en bra cocktail och prata med personer efteråt.
Fråga nummer 6. När insåg du att du var sverigedemokrat?
2009.
Kommer du ihåg dagen till och med?
Ja, eller ja, datumet minns jag väl inte, men det var ju i samband med att SVT Debatt körde ett program där de diskuterade att Aftonbladet vägrade ta in annonser från Sverigedemokraterna.
Mm.
Och då gav jag mig in i den debatten för att jag tyckte att okej, ett privat företag får ju göra sina egna val. Men jag blev liksom skrämd av att det fanns vuxna människor som på allvar trodde att det bästa sättet att bemöta eller att tysta eller få bort någon som man inte håller med är att helt enkelt ignorera dem eller stänga dem ute istället för att överbevisa. För att jag har alltid trott på att med rationella argument och med saklighet så slåss man för sin sak på det sättet istället. Och har man rätt så vinner man i slutändan. Så då gav jag mig in i själva den diskussionen. Och den debatten, ja, som du vet, som är själv aktiv i media, som troligtvis alla som lyssnar på det här vet, är det någonting som på något sätt kan kopplas till Sverigedemokraterna så glider det över till att handla om Sverigedemokraterna. Och då bestämde jag mig för att en gång för alla faktiskt läsa deras partiprogram ordentligt.
Mm.
Och gjorde det och kände att jaha, här var de, det parti som jag letade efter.
Men så det var lite av en, till en början, av, kanske lite av sympati som du lockades in i?
Inte som jag lockades in i partiet så, men att det var just då som jag fick upp ögonen för Sverigedemokraterna och liksom gav mig in i det politiska samtalet. Det var av, sympati är väl egentligen fel ord egentligen, för det var mer frustration över rationalitetsfraktet hos andra. snarare än just sympati för Sverigedemokraterna. Och sen så blev det ju som sagt, det gled över till att faktiskt hålla med när ju mer jag läste kring vad man tyckte och vilka ställningstagare man har gjort.
Mm. Tror du annars att det är vanligt att många röstar på Sverigedemokraterna för att kanske just de känner det du känner, fast de kanske inte kan partiprogrammet utan innan, att man känner att det finns en slags för och emot?
Ja, alltså till viss del, absolut. Det är klart att vi har så att säga ridit på vågen om att vara ett anti-etablissemangsparti och att det finns de som har proteströstat och så. Samtidigt så har ju vi de mest lojala väljarna, eller vi har haft i alla fall hittills. Vi har ju liksom dubblat oss i varje val. Har man en gång röstat på oss så tenderar man att fortsätta göra det.
Mm.
Alltså jag tror att det är en liten förenkling, men jag tror att det är ganska vanligt att de första blickarna mot oss grundar sig i just det. Och jag tror också att, men ju större vi är och ju mer vi når även de riktiga väljarna, så kanske en större del även blir lite mer just mot de andra än för oss. Men hittills så tror jag att det har varit ganska mycket både och. Vi har, alltså vårt negativa rykte, det man kallar oss för, hur man behandlar oss, det har ju också, det är liksom det stigma som har funnits, det har ju på gott och ont också gjort att jag tror att det finns en hel del som kanske innan man röstar på ett parti som anklagas för allt det vi anklagas för, så kanske man sätter sig in lite mer, och det är därför man också är lite mer lojal efteråt.
Mm.
Så att jag tror att många har förvillat sig när de har trott att det bara varit liksom proteströster. Jag tror att det har varit personer som har sökt en enkel förklaring att säga så.
Mm. Fråga nummer 7. Har du någon gång röstat på något annat parti än Sverigedemokraterna?
Ja, 2006.
Ja, vill du berätta vilket?
Ja, det har jag väl sagt till och från på olika sätt. Jag röstade på Moderaterna i det valet. Jag hade egentligen tänkt rösta, eller rationellt känna mest sympati kanske med Folkpartiet, som just då hade profilerat sig ganska bra i integrationsfrågor och ordning och reda i skolfrågor och sådär. Sen hade jag funderat på att stödrösta på KD, i princip bestämmer för det, och sen när jag väl stod i vallokalen på väg dit, då hade det liksom varit, det var ju det året Alliansen verkligen lanserades i valstugorna, de lanserades ju 2005 innan, och det blev liksom, ja men Alliansen, ja ja, Moderaterna. Så det var egentligen en lite av, inte helt jätte övertänkt att det var just dem, utan det var mer att jag ville ha regeringsbyte och en alliansröst liksom.
Ja. Fråga nummer 8. Vilken politisk motståndare har du störst respekt för?
Oh, det var en svår fråga. Alltså jag har väl respekt för
du får inte säga alla.
Nej, precis. Får jag ge ett enskilt tillfälle? Det är i och för sig en person som jag kanske inte har mycket respekt för överlag, men vid just det tillfället så tyckte jag att hon fick oförtjänat mycket hån, och där jag faktiskt fick lite respekt istället.
Du får svara på frågan precis som du vill.
För i så fall så vill jag faktiskt, och det kommer säkert förvåna vissa, säga Åsa Romson.
Mm-hmm.
Och nämna presskonferensen när hon grät.
Just det. November 2015.
Ja, och där blev det liksom, för att hon har ju fått väldigt, väldigt mycket hån för det. Och jag kan ju tycka att det är skrämmande att man kanske sitter, att man först när man är vice statsminister börjar växa upp. Men för mig så var det ändå på något sätt liksom, jag fick mer respekt för henne där då än vad jag haft någonsin tidigare och efter också, för att det visade på något sätt att hon ändå hade trott på allt det hon sa, som jag tyckte ju var alldeles helt uppåt väggarna och inte riktigt kunde förstå hur man kunde vara i den positionen och tro var hållbart ändå. Och för mig, det är ju sådana saker som talar till mig, att man verkligen är ärlig eller har ett ärligt uppsåt. Och det var ett sådant tydligt tillfälle när man förstod att hon åtminstone hade haft det och på något sätt fortsatte att försöka ha det, men var tvungen att liksom omvärdera allting hon hade trott på och räknat med dittills.
Ungefär ett halvår senare så lämnade hon ju posten som språkrör, inte helt frivilligt. Hur kände du då?
Ja, alltså som sagt, på det stora hela så har jag ju inte haft jättemycket respekt för henne och skulle aldrig välja en person som Åsa Romson till någon politisk post. Och det visar ju också just det här att ja, men, när man är vice statsminister, det är lite väl sent att börja inse att allting inte går ihop bara för att man vill att det ska fungera. Så att det var nog någonting som var bra. Det borde väl egentligen ha varit även Prolin som bröt ut. Och helst av allt så bör ju, åtminstone så länge Socialdemokraterna sitter vid makten, vilket vi hoppas inte blir allt för länge, så bör de ju sikta efter att göra sig av med Miljöpartiet. För att det är ett parti som drivs alldeles för mycket av hopp och önskedrömmar om guld och gröna skogar, framförallt de gröna skogarna. Och inte så mycket förankring i ja, men vad blir de negativa konsekvenserna av varje val? För inget val är konsekvensfritt.
Har du sagt det här, inte just det här med det sistnämnda, men just det här med presskonferensen, har du sagt det till Åsa Romson någon gång?
Jag tror aldrig jag hann träffa henne, så jag har nog aldrig sagt det till henne.
Åsa, om du lyssnar så får du ringa upp Paula så får ni prata. Eller så får du helt enkelt lyssna på det här och ta det som det är.
Mm.
Fråga nummer 9. Vem i Sverigedemokraterna är roligast?
Oj, förutom jag själv.
Ja, förutom du själv.
Ja, nej men det beror väl på. Gillar man billig Göteborgs humor och personer som tror att de själva är fantastiskt roliga och som ofta är det, så är ju Linus, som jag också poddar med. Han är ju
Linus
Bylund. Annars så och det kanske är förvånande för de som inte känner honom, men vår personen i miljö- och jordbruksutskottet, Martin Kinnunen. Han har också en väldigt överraskande humor som man inte är beredd på, aldrig är beredd på. Han är oftast väldigt, väldigt tyst och seriös, och sen så helt plötsligt så lägger han en kommentar som är precis lika tyst, saklig, kortfattad och seriös som allt annat, men som är helt uppåt väggarna.
Han har timing skulle man kunna säga.
Ja, eller snarare tvärtom. Men det är bara så här absurt fast fantastiskt roligt.
Så det är lite småsjukt sådär. Nästan.
Ja, men satiriskt och bara så här, just sättet han levererar sina konstiga one-liners på är helt underbart.
Okej. Fråga nummer 10. Mm. Hur bra kompis är du med Jimmy Åkesson?
Ja, jo, men det är väl klart att man umgås även privat så.
Mm.
Har ju varit på hans fester så där, man hänger väl en del av seminär nu. Framförallt när vi sitter i verksamhet och utskottet tillsammans, så blir det väldigt mycket tid man spelar med varandra. Och då blir det ju även en del att man kanske försöker umgås även socialt, för att inte bara ha jobb hela tiden. Men jag menar, det är ju fortfarande, det är väl inte så att partikollegorna blir liksom ens bästa vänner eller kompisar på det sättet.
Varför utan inte?
Nej, men jag tror att det är svårt. Jag tror att alla vi vill gärna ha något privat också som man drar sig tillbaka till. Lite liksom borta från allt det här där man hela tiden fastnar i politik, fastnar i och diskutera nästa val fastnar i, och då menar jag inte liksom allmänna valet, jag menar liksom politiska val, vad ska vi göra nu, vilken utgångspunkt ska vi ha, fastnar i att ja, men hur kommer media tolka det här, utan bara kunna vara helt och hållet avslappnad med personer som påminner en om vad man kommer ifrån, vad som ens fick en från början att vara engagerad. Jag tror att det blir liksom, ju mer offentlig man är som person, desto viktigare blir kontakten med ens vänner och bekanta från privatlivet, så man håller sig liksom kvar på jorden.
Fråga 11. Skulle du själv ha lust att bli partiledare någon gång?
Alltså, ha lust att bli partiledare, det tror jag väldigt få vill egentligen. Ja. Det är ju en oerhört krävande roll. Inte minst om man ändå känner och umgås med Jimmy privat, så ser man ju också hur otroligt slitande det är. Så att, nej, jag är väl bara tacksam så länge han vill ta den rollen. Mm. Däremot så har jag väl någonstans sagt, och det har väl varit öppen med tidigare också, jag menar att någonstans, men jag kandiderade ju till förbundsordförande tidigare, jag är redan en offentlig politisk person så. Så att jag har ju
I SDU menar du?
Ja, precis, jag kandiderade till SDU-ordförandeposten för en massa år sedan. Och någonstans där så gjorde jag väl överläggning med mig själv att skulle jag vara beredd om ingen annan fanns, så att säga. Och det har jag väl sagt att, ja, men det beror ju såklart helt på alla omständigheter, vilket lag som kring. Men det är liksom inte en position jag är rädd för. Nej. Men det är heller ingenting man bara springer och hurra, hippie, det här vill jag bli. Däremot så är det klart att, jag menar, är man engagerad politiskt så vill man ju vara med och påverka. Och att sitta i verkställande utskottet som jag gör nu, där vi faktiskt är med och formar, driver partiets väg framåt, det är jätteinspirerande och roligt.
Fråga 12. Kommer du ihåg din första dag i riksdagen?
Ja. Jag var faktiskt där på besök på ett öppet hus. Det var en före detta kollega som släppte in mig då. Och det var lite grann i samband med, det var ren slump, jag var i närheten, svängde förbi. Och hade ett samtal med vår dåvarande kanslichef som visade sig vara min löneförhandling. Han frågade lite löst där om vart jag jobbade nu och vad jag fick i lön där då.
Ja.
Det var alltså i samband med eller Mattias Karlsson hade frågat om jag ville bli hans sekreterare.
När är detta?
Så att det måste varit helgen där runt i början på april 2011. Så då var jag där på öppet hus och gick runt, pratade med lite partikollegor, och sen så började jag jobba i riksdagen bara några dagar senare.
Ja, du gick ju från, som jag minns det i alla fall, så var det väl så att du gick ju från att vara relativt okänd till Ekot intervjuer och liksom reportage i tidningar och sånt där. Hur kändes det?
Ja, alltså det började väl egentligen just när det blev officiellt att jag utmanade Gustav till ordförandeposten som Kasselstrand, som tyvärr var ordförande på den tiden. Och ja, jag tror faktiskt min första intervju kan ha varit med er 24 då.
Det är ju inte omöjligt alls.
Som hade läst mitt blogginlägg. Och det var ju, jag tror inte riktigt att man hann känna efter. Och det är ju också någonting som egentligen har, jag sjukskrev mig förra hösten. Och det var väl också ett startskott på lite grann, det som ledde fram till det. För att det blev, om man går tillbaka till första frågan, om jag är organiserad eller inte, så har jag ju, sa jag det, att jag har liksom aldrig varit, jag har varit ganska kaotisk. Och jag har ju också varit en person som prokrastinerar för att jag vet att jag klarar av det. Det blir liksom sista minuten och då presterar jag som bäst. Nackdelen med det är att när man hamnar i en sån situation som att media ringer hela tiden, förbundskamrater ringer hela tiden, man har god kontakt med partikollegor uppåt, man läser allt som skrivs om man själv på Flashback för man är lite knäpp.
Jag tror inte du är ensam om det.
Nej, men då blir det ju en väldigt, liksom, den här adrenalinruschen som gör att man presterar bra i vanliga fall. Det blir ett normalt tillstånd. Och det är väl på många sätt fortfarande mycket av ett normalt tillstånd för mig. Att antingen så är jag i någon slags adrenalinrush, ta en intervju nu, okej, då kör jag det. Har jag debatter i riksdagen så skriver jag aldrig mitt anförande, utan jag läser på frågan istället. Och sen så står jag där och kör det hyfsat on the fly. På till min höjd så har jag lite stödord.
Mm.
Och jag vet att jag klarar av det. Och jag mår väldigt bra där. Men det gör ju också att man kanske blir väldigt sliten i andra änden i sidan av. Jättelänge som man kunde vara helt avslappnad. Bara sitta och liksom göra något för nöjes skull. Det började jag ta tag i nu under hösten. Jag började läsa en skönlitterär bok för första gången på, jag vet inte hur många år. Ta tag i träning och mat och sånt där. De har ju försökt upp och ner, men det går ju alltid i vågor. Helt plötsligt så händer det någonting och så, då slarvar man. Och så har man slarvat en dag så slarvar man 2-3 dagar och sen så blir det helt plötsligt några veckor. Så att det är väl framförallt det, men annars är en väldigt adrenalindriven tjej tydligen.
Men just det här med flashback och sånt där, finns det någon speciell typ av kritik, osaklig eller saklig, som du tycker är lite jobbig att få?
Nej, alltså inte jobbig att få så, utan det har väl snarare varit att jag har fått det som drivkraft när personer har skrivit saker, att man vill liksom motbevisa eller överbevisa. Sen är det klart att det blir, jag menar, det är ju sånt som jag tycker är liksom skrämmande att läsa om. Det har ju varit just när jag utmanade Gustav och det började skrivas om mig, var första gången som jag började läsa liksom flashbacksvarnar som man kanske hamnat där för någon typ mattefråga eller teknisk fråga.
Ja.
Men just de lite mer mörka delarna av flashback, så att säga, och helt plötsligt upptäcka hur pass stor och aktiv antisemitism som fortfarande finns i vårt land, som man liksom trodde och hade hoppats försvann någon gång för 90-talet, man hörde sist liksom, stora delar av sånt, så nu har man ju, märker man ju av mer att det är på uppgång igen. Men att det liksom fanns folk som på allvar diskuterade, försökte analysera mig och hävda att allting berodde på någon slags stor sionistisk konspiration, definiera mig som judinna, vilket jag för övrigt, det skrattar jag nästan åt fortfarande, men det är som i var och vartannat inlägg som skrivs om mig så pratar de ju om att ja, men jag är ju judinna och hör till den liksom världskonspiratoriska idén, vilket är så här, nej, för det första så är jag inte det, jag har ju judiskt påbrå, absolut, men alldeles oavsett hur man ser på saken så är det pappas sida och jag har aldrig varit troende så. Men jag bara fascineras över hur den konspirationen kan vara så pass stark att personer övertygar sig själva om att det är en av drivkrafter.
Nazister har ju en tendens att haka upp sig vid just
oerhörd.
Det
är skrämmande och fascinerande på samma gång.
Då är vi framme på fråga nummer 13. Fråga nummer 13. Vad har du för tips till ungdomar som vill engagera sig politiskt?
Gör det! Nej, men alltså, det finns ju alltid någonting att engagera sig i. Kontakta ett ungdomsförbund, ordna någon eller söka efter om det finns någon intresseförening. Om ni inte tycker att något politiskt parti är tillräckligt nära er, så kolla upp liksom enskilda sakfrågor. Och hör av er till de som ni ser är engagerade, för att oftast så är de väldigt snälla och vill liksom bara en väg in och välkomna andra.
Mm. Fråga 14. Vad sjunger du i duschen?
Oj, allt möjligt från opera till Ultima Thule. Väldigt mycket jazz och typisk svensk pop. Och så, ja, men såklart, beroende på säsong, vårvisor, sommarvisor, julvisor.
Ja, okej, okay. Det låter ju väldigt så här, vissa har väl så här ett standardverk som man kör oavsett. Men
alltså jag är allätare när det gäller musik och även allsjungare, så länge det går att sjunga.
Vad får dig att resa dig upp från en fest eller liknande och säga nej, nu går jag hem?
Ja, förutom klockan då, eller?
Ja, förutom klockan.
Nej, men det skulle väl vara, alltså givet att jag är den jag är, så är det klart att de visste liksom politiska frågor dyker upp och man vägrar släppa det, att man vill istället för att bara ha trevlig tid tillsammans kanske prata politik på en saklig, på en liksom trevlig och avslappnad nivå, utan verkligen vill diskutera, debattera, så kanske, nej, men nu gör jag faktiskt här för att ha avslappnad kväll, så att då går jag istället.
Händer det ofta att folk går på dig i sådana sociala sammanhang?
Alltså det beror på, jag är ju hemma kvällstjej som sagt. Mm. Så att, inte jätteofta. Plus att det beror ju också på, där utgår lite grann från att det ändå är med personer som jag liksom någonstans känner. Är jag ute, där, då är jag mer förlåten så att säga. Mm. För att någonstans så ser jag det som en del i mitt uppdrag också, att ändå finnas där och försöka svara, men till en viss nivå. Så blir det så att personen liksom, att det går över till rena intervjuer, eller att folk verkligen vill ställa mot väggen, då försöker man ändå att, nej, men jag är här för att bara liksom koppla av. Mm. Men är det bara allmänna samtal, så känner man att man någonstans så får man kanske offra lite av sin tid ändå för att finnas där och svara.
Ja, precis. Det är väl en del av att vara politiker, tänker jag. Vi håller oss kvar vid den här fiktiva festen lite. Mm. Fråga 16. Hur märker man att du styr Spotify-listan på en fest?
oj. På antingen gamla godingar eller okända konstiga låtar. Som inte, det är inte så där jättemycket standard för mig, utan antingen så är det typ 90-tals standard. Eller
typ.
Ja, alltså det beror helt på stämning såklart. Men om det är på en fest, mycket svensk pop liksom. Mm. Klassisk svensk pop, men jag tar väl kanske inte över mitt under
badetimmarna, utan
jag försöker väl kanske snarare, det är liksom småtimmarna efter festlistan som jag lägger till mina låtar, och då kan det ju vara allt från Jodla med Siv, De lyckliga kompisarna, till Jakob Hellman. Mm. Beroende på exakt hur sent det är och vilken låt som spelades senast, och om man är inne i efterfeststadiet och alla är lite nere och seriösa, eller om man är inne i efterfeststadiet och man bara lyssnar på galen musik.
Jag tror jag med. Fråga 17. Du, som du nämnde innan, så du sjukskrev ju dig för inte sådär jättelänge sedan. Vad har hänt sedan dess?
Ja, förutom att jag har försökt ta tag i mycket, som sagt, men se till att jag faktiskt läser en skönlitterär bok ordentligt, håller igång träning, PT en gång i timmen och försöker lägga till någon pass utöver det, eller en gång i timmen,
en gång i veckan.
Han har blivit lite väl mycket.
Vad hinner du sitta här?
Ja, nej, men och spendera mycket tid hemma. Så det är en sån sak som har ändrats, att nu är jag mycket mer mån om att faktiskt pendla hem så mycket som möjligt. Och det är lite tack vare också att vi flyttade förra året, så att istället för att bo i ena ytterkanten av Uppsala så bor vi nu väldigt, väldigt central station. Vilket gör att jag tack och lov har den möjligheten att kunna åka hem mycket oftare. Men annars så har jag väl försökt att, alltså den största delen, den största pressen som var tidigare, det var kopplat till just det mentala. Mm. För att jag hade ändå lyckats liksom trappa ner och strukturera om ganska mycket av det jag faktiskt jobbade med. Jag hade sagt nej till att ta vissa ansvar ibland. Jag hade avbokat någon föreläsning ibland till och med, för att jag bara liksom sagt nej, men jag klarar faktiskt inte av det här nu, jag måste prioritera. Mm. Men däremot så är man ju fortfarande en offentlig person. Det är fortfarande personer som hör av sig till en väldigt ofta. Och det hade liksom inte gått ut och sagt någonting offentligt, utan det var någon gång liksom några medlemmar som hörde av sig och undrade, men varför svekt oss, varför hoppar du av Västerkvinnor, varför är du inte där längre, och har du liksom, är du, nu när du sitter i partistyrelsen och verksam i utskottet, är det allt du vill göra nu liksom? Mm. Och så att bara det att få gå ut mentalt och säga, nej, men så här är det faktiskt, det här är anledningen till att jag inte svarar på varenda mejl, att jag inte är lika tillgänglig nu som tidigare, det gjorde en jättestor skillnad. Och det har jag ju fortfarande kvar, och det har också möjliggjort för mig att tidigare så var det så att även om jag hade liksom lärt mig att jag ska inte svara på allting, så var det fortfarande så att det ligger ju någonstans i bakhuvudet och gnager om någon person har skrivit meddelande på Facebook och jag inte svarar direkt, eller om någon har skickat mejl och jag inte svarar direkt, så känns det som att nu borde jag göra musik. Men just nu så kan jag nästan känna ibland att jag blir arg på dem, för att jag har ändå sagt liksom vart jag är och sagt att jag kommer trappa ner, och jag har fortfarande inte officiellt sagt någonting om att nu är jag tillbaka eller mina villkor för det, utan det är mer så här, jag har liksom smyg trappat upp det.
Känner du att folk har mer tålamod, alltså att de respekterar?
Ja, men vissa absolut, och merparten absolut, men det är fortfarande så att det kan liksom vara att det finns ju personer som har kanske lite svårt att förstå de sociala koden alltid, och som kan tycka att ja, de äger en för att man är en offentlig person på något sätt. Det är det mest absurda jag har varit med om, och det var ju innan jag sjukskrev mig. Men det var någon kvinna som ringde upp, en väljare som säkert är jättetrevlig på många sätt och säkert hade många bra idéer också. Mm. Men som ringde mig och ville prata i telefon i väldigt, väldigt lång tid. Och jag försökte liksom förklara att nej, men nu har vi pratat här i 20-30 minuter och jag har ett riktigt jobb att sköta. Mm. Och som malde på, och som också vid något tillfälle sa det, att nej, men jag personkryssade dig så du är min. Och då blir det så att ja, men jag fick en del personkryss. Jag kan liksom inte prata en timme om dagen med varenda person.
Nej.
Som personkryssade mig. Så att nej, men det är väl en sån sak att jag kan släppa det på ett annat sätt. Jag kan rikta min frustration mot dem istället.
No.
Jag har skaffat en privat mobil, vilket jag ju liksom aldrig har med att använda tidigare. Så att när man träffade personer så var man hemma. Så jag hade inte haft det. Men nu blir det också så att då kan jag verkligen, jag ignorerar liksom alla samtal från okänt nummer på min offentliga mobil. För att då, nu har jag liksom, ja, men typ sjukvård och sånt där som använder hemliga nummer, i alla fall Uppsala, då har ju de mitt privata nummer istället. Och då vet jag att ja, men på den telefonen kan jag svara på okänt nummer, men jag struntar i det på den andra. Det är inte listat någonstans, det är ingen som kan nå mig där. Och blir det för mycket, då har jag bara den på.
Men händer det att folk ringer på skyddat nummer?
Oh ja, jätteofta. Folk ringer, alltså dels ni journalister ringer ju ofta okänt. Och då, ja, då når man inte mig, då får man gå via presstjänsten. Dit försöker jag även styra så många som möjligt efterhand. Liksom.
Mm.
Antingen presstjänsten eller via skriftligt. För att liksom, telefon, då svarar jag inte om jag inte vet vad det är. Men också vanliga väljare och medborgare som ringer till riksdagen via hemligt nummer liksom. Och liksom, ja, förväntar sig att kunna prata under lång tid, vilket jag till viss del kan förstå, men jag önskar att allt fler till slut ändå förstår att telefon i dagens jetset liksom, liv, även för politiker, så är inte det smidigaste sättet att få vare sig respons eller bra kontakt med
nej, folkvalda. Verkligen inte. det vet jag också. Fråga nummer 18. Sverigedemokraterna är ju ett ganska mansdominerat parti. Hur är det att vara kvinna i en sån rörelse?
Ja, jag fick den frågan av SVT, tror jag, någon gång. Landsdagen 2013 närmare bestämt, tror jag. Och då svarade jag, det är väl som att vara kvinna överallt annars. Jag har liksom
det är mycket män.
min kropp, mitt hår, mitt smink, mina naglar, alldeles oavsett vart det är. Nej, men alltså det... Det största sättet det påverkar det är just att man får den frågan. Och att det ibland kan vara från liksom andra som ser en som SD-kvinnan istället för bara vara en SD-politiker med de och de åsikterna och de och de egenskaperna. Det tror jag i och för sig är generellt fortfarande så på många håll, om man är, vare sig man är kvinna inom ett mansdominerat yrke eller mansdominerad bransch eller det omvända. Att då blir man på något sätt representant för sitt kön istället för att vara sig själv. Vilket ju... Ja, det är väl liksom det som är någon slags... Jag har aldrig förstått dem som tycker att... Men, alltså exempelvis Hillary Clinton-kampanjen, I'm with her. Mm. Där man lyfter fram det som huvudspåret. Eller när man körde på Mona Sahlin när det begav sig. Att men, nu har vi faktiskt chansen att få en kvinnlig statsminister liksom, rösta på det. Och så, för att det blir... Jag tycker det känns så förminskande om man ska ha den diskussionen där.
Men jag har för mig att jag har, nu är det säkert länge sedan, men jag har för mig att jag har hört någonstans att du kallar dig för särvårdsfeminist.
Absolut.
Då, enligt den ideologin så finns det väl ändå en slags poäng med att ha kvinnor på vissa poster och män på andra poster.
Alltså det beror ju på. Det beror ju på om man vill höra till, liksom, till tidigare sortens livmodersfeminism, särfeminism och den delen. Eller om man ser till att jag står för en individualiserad liberalistisk särfeminist där, liksom, feminism, där skillnaden mot likhetsfeminismens utgångspunkter är helt enkelt att jag tror att på det stora hela, om man sätter totala gruppen kvinnor mot totala gruppen män, så kommer det finnas egenskaper som är vanligare bland kvinnor och andra egenskaper som är vanligare bland män. Men det betyder ju inte att de är förbehållna bara det ena eller det andra könet. Det betyder inte heller att det nödvändigtvis är en kvinna som har just den bästa sammansättningen av de kvinnliga egenskaperna, utan det kanske kan vara en kille som har fått hela paketet av just de där och som lämpar sig bäst för en viss position i just det sammanhanget. Så det beror ju på vilken ingång man har, helt enkelt. Utan det jag vänder mig emot, det är ju den sortens likhetsfeminism som dels utgår från att vi alla är likadana och därför försöker forcera fram mönster som kanske inte är de som får oss att må som bäst, där man ska försöka passa in i någonting som man kanske egentligen känner att jag vill ju mer åt ett annat håll, jag vill göra mina andra val. Och den, vare sig det är likhets- eller särfeminism, som säger att ja, men på grund av att du är kvinna eller man så ska du göra det här. För det finns ju även likhetsfeminist som kör det. Jag tror det var Margot Wallström som nämndes i en föreläsning jag hade tidigare. Nej, det var det nog inte. Men ja, någon kvinna från vänsterhållet i alla fall som hade liksom fått frågan att ja, men ska du ta... man blir erbjuden en position och som hade varit lite tveksam, kanske inte jättesugen egentligen, men sen hade känt att ja, men jag måste ta den här positionen för alla mina systrars skull. Eller andra som pratar om att ja, men man måste lyfta fram den här kvinnan för att det blir då kommer hon representera alla kvinnor, då kommer de få en liksom förebild eller få sin röst hörd. Och jag menar, jag får ju inte min röst hörd av exempelvis de Margot Wallström, som jag nämnde henne. Hon kan absolut inte representera mig på ett bra sätt. Så att det är då man låser in oss fortsatt i våra kön istället för att verkligen se till individer.
Så om en ung tjej som precis gått med i SDU skulle säga till dig att du är en stor förebild för mig i och med att du är kvinna, jag är kvinna, jag vill lyckas, jag vill vara där du är om 10 år, då har du kanske lite svårt att...
Men alltså, det är klart att det är ju roligt att personer får höra eller liksom säger att ja, men man är förebild och märker av att det går att ta sig fram även som kvinna. Det är ju klart att pionjärer och så behövs, men det jag vänder mig emot, det är väl just när man försöker så att säga förminska pionjärer till att bara vara sitt kön och att genom att vara antingen kvinnor eller män på något sätt representera alla andra kvinnor och män i den rollen. Det är en sak att man kan bryta mot normer och visa att allting är möjligt och du är liksom inte dömd till det ena eller det andra beroende på vad du har mellan benen. Men det från det att gå till kvotering eller gå till just att ja, men vi måste verkligen ha en kvinna nu för att ja, det är enda sättet för kvinnor att få upp intresse för det här. Då är man inne på helt fel bana.
Fråga 19. Om du inte hade varit politiker, vilket jobb hade du haft då?
Lärare.
Ja, du var inne på det innan.
Tror jag. Ja, jag har ju hoppat runt lite grann med mina studier. Men jag har både jobbat en del som vikarie. Och precis innan jag blev anställd av partiet så hade jag påbörjat lärarutbildningen också, och det är ditåt det lutar.
Fråga 20, då har jag skrivit bunken här. Då har jag en fin rosa popcornskål här med några lappar i. Just nu så är det här lappar som mestadels är det redaktionen på Nytt 24 som har skrivit om. Tanken är att våra kära lyssnare ska skriva frågor till dem, eller till bunken. Jag vill att du tar en lapp och så läser du frågan högt och så svarar du på den så gott du kan.
Okej, då har jag fått frågan. Finns det något hos dina politiska motståndare du kan känna dig lite avundsjuk på? ja. Det är klart att man kan vara avundsjuk på att de kommer undan med att föreslå saker utan följdfrågor, särskilt när de sakerna de föreslår är sådant som vi har sagt i många år och fått försvara och förklara in i liksom mikronivå. De kan komma undan med att bara, men vi kör den riktningen. Ett typexempel som jag har lyft upp ganska många gånger på det är när Moderaterna ändrar sig och första gången de började prata om att de kräver ett tillfälligt flyktingstopp, vilket de fortfarande pratar om. Och så fick de då frågan att ja, men bryter inte det mot olika internationella avtal och konventioner? Och kunde komma undan med att svara jo, men vi behöver det här. Mm. Och jag kände bara, oj, hur många år har inte ni krävt att vi ska liksom detaljsvara på varför och hur? Och där vi dessutom har tagit fram exakt vilka avtal vi vill hänvisa till för att möjliggöra tillfälliga gränskontroller och med ordentlig liksom stopp. Och nu kan vi inte ta emot några fler. Så att det är klart att det finns mycket jag har varit sjuk på.
Fråga 21. Mm. Har du någon ovana som du skäms lite över?
Ja, det har man väl. Ska man bara komma på? Man skäms så mycket över någon som man har trängt undan någon från sig själv. Inte försöka tänka på. Ja, nej, men det kan väl vara... Alltså, det blir svårt. Det enda jag tänker på liksom konkret så direkt, och det är väl kanske för att det är något sånt som jag har slarvat med på sistone, det är typ att man kanske tar lite extra snacks lite väl ofta ibland, men det känns inte så här jättetypisk ovana. Det gör ju alla och det ska man kunna unna sig också.
Det tycker jag också.
Men, ja, men alltså, som sagt, jag är dålig på att organisera mig, så att jag är dålig på att städa och diska, och det låter jag kanske oftast min fastman ta hand om.
Ja. Men då besvarade du nästan fråga 23 faktiskt också. Ja. 23, civilstatus frågetecken.
Ja, förlovad.
Har du varit det länge?
Ett drygt år ungefär. Friade just i samband med att du flyttade förra året på skottdagen av alla dagar. Mm. Var det han, trots allt. Så, ja, ett litet
då. Då är det bröllopsklockorna ringa snart då kanske.
Ja, vi får se. Jag har ju alltid varit så här...
Nu har du chans att sätta press på honom.
Ja, men jag har alltid varit traditionell egentligen och tyckte att det skulle ta max ett år.
Ja.
Men sen så var han ju så där sneaky så att han valde skottdagen. Och då har vi ju faktiskt 4 år på oss. Så att vi får se.
Det var ju väldigt väl planerat.
Ja.
Fråga 24.
Mm.
Hur känns det nu?
Det känns som att jag kommer få många frågor kring Åsa Romsson.
Men jag hoppas det. I alla fall så att fler får upp ögonen.
Nej, men det känns väl ganska bra.
Ja. Tack så jättemycket för att du ville komma hit. Nu kommer det in en massa flyttgubbar hit och ska montera ner hela studion eller vad det är vi sitter i. Maila på 24frågor@nyt24.se. Skriv till oss på Instagram och Twitter. Och ja, ha det helt fantastiskt, så ses vi nästa vecka igen. Hej då!